Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Hej alla mord mot mord-lyssnare. Det här är Karin. Det ni nu ska få höra är det allra sista live-avsnittet från live-pods-turnén vi gjorde i höstas. Det är från Göteborg. Det är ett toppenavsnitt om jag får se det själv. Det börjar lite abrupt. Så jag vill bara förklara det så att ni inte känner er alldeles förvirrade. Jag vill också passa på att säga att nästa vecka är vi tillbaka precis som vanligt igen och vi längtar efter er och att göra den här podden så som den var menad. Också inför det här året ska ni inte passa på att önska lite fall av oss. Gå in på Instagram och hitta Anna på Sandell Anna eller mig på Karin Londré och önska fall i DMs så ska vi se om vi inte kan ta lite önskefall under det här året. Hej då!
Liksom i just nu, vi har
en professionell. Ja.
Men i våran duo, det så ser inte alls bra ut. Vad ska jag göra?
Vi löser det.
Okej, vänta, vi löser
jag håller den, hela podden.
Okej, vänta, du håller den så.
Hur mår ni?
Det funkar inte heller. Nej.
Välkomna hit, hur mysigt är det här?
Alltså här på Aftonstjärnan, hur är det inte helt, en helt underbar plats?
Väldigt mysigt. Och hur mysigt är det i Göteborg?
Är det Sveriges trevligaste stad?
Kan vara, absolut. Jag erkänner, kan vara.
Men Anna har lyckats kränka... Här är en underbar
tecken. Den här mannen. Ja.
Den kommer. Anna har redan lyckats kränka både mig och våran underbara...
Fan, vad taskig du är.
Genom att säga att är inte Göteborg lite grann Sveriges Norge? Vad är det du sa?
Och jag vill bara säga, jag säger det med kärlek och som en stor komplimang. För ni som brukar lyssna på vår podd vet att jag älskar Norge.
Det är verkligen sant. För det är en komplimang för alla andra. Mig, han, alla här.
Nej.
Är rasande.
Alla är så friska och härliga.
Vi är inte friska typ. Vi mår skit. Men det är liksom part of our charm lite grann.
Okej, men när vi ändå pratar om det. Vilka här har aldrig hört vår podd innan?
Nu är det mörkt så vi ser.
Där har vi en.
Ja, okej.
Okay. Har vi en.
Men ingen på första raden. Nej, andra raden sitter några stolta.
Ja,
hatare. De här två hatar varandra bort så mycket så de kom inte ens. De här, jag har aldrig hört den och jag tänker inte höra den idag heller.
Bra. Vi vill inte ha er här, ni två. Vi heter ju Karin, heter du, och jag heter Anna. Och vår podd heter Mord mot mord. Och som namnet avslöjar så pratar vi ju ibland om mord. Men vi pratar även om andra saker.
Just det.
Spännande saker oftast.
Men ibland saker som typ inte är så spännande, ja. Eller?
Kan hända. Och ikväll så kommer vi, liksom alla andra, vi har ju kört några olika städer innan vi kom till underbara Göteborg. Vi kommer köra ett lokalt fall. Karin kommer köra ett lokalt fall och jag kommer köra ett internationellt fall. Och vi kommer inte ha någon paus utan vi kommer köra liksom på.
Det kommer bli helt enkelt, alltså ni vet, jag tänker att det är sällan när man lyssnar på en podd som man själv tar en paus i mitten.
Ja. Går och minglar med någon annan.
Med någon annan. Men exakt, berätta för sin kille vad man precis har hört. Ja. så att det här kommer liksom en autentisk...
autentisk på något sätt upplevelse.
Lyssning, ja.
Och det är ju verkligen underbart att få avsluta den här lilla liksom, turnésvängen som vi har gjort.
En fredag i Göteborg. Alltså det känns och, faktiskt underbart.
Och ni var ju de första som liksom sålde ut. Mm. Alltså det kommer ett gäng sen.
B-laget som vi kallar dem.
B. Nej, jag verkligen. Ni var på hugget, snabba.
High
och det är, känns så tryggt och så himla himla kul tycker jag.
Väldigt kul. Har vi något?
Har vi något? Alltså, har du kollat på sin sidisk?
Nej, den gör vi inte nu. Den sparar vi. Vi har så mycket sånt att ta igen.
Verkligen.
Nej, men alltså, vi brukar ju ta en bild med publiken. Nu är det väldigt, väldigt...
Går det att tända lite?
Ja, men gud! Hej, där är ni!
Hej, vad fina ni är.
Ni är jättefina. Så här är det. Om man inte vill vara med så gömmer man sig eller gör något sånt.
Jag vill gärna vara med. Du här nere.
Och jag kommer byta plats också.
Aj, var ska du?
Så här så jag får med hela rummet.
Jag ska dra bort dit. Hela vägen.
Så jag kommer till dig. Jag gör okay. Så här.
Vänta, jag behöver inte ha med mitt manus på bilden. För att visa att jag har gjort läxan.
En annan high achiever.
Okej, okay, ni får jättegärna
vinka.
Är ni
med? Jag tar en liggande bild så får alla med. Kom okay. Alla med.
Ja, bra.
Vinka.
Du är så morsig.
Okej, det blev en underbar bild. Då kan vi släcka igen. Även om ni var väldigt fina att titta på.
Ja. Gud, nu, alltså, det är inte konstigt att ni för bara jag tänkte jag säga bara fan vad de här. De låter ju mycket för att vara bara de här två raderna.
Exakt.
Men det var det fanns bak.
Ja. Men jag tycker att det är lite psykande att de två som inte kom så skulle sitta. Men okej.
Okay. Så är det bara. Vill du flytta fram någon?
Är det någon som vill komma fram?
Har vi två plats? Personer här som kan tänka sig?
Okej, budgivning.
Ja. Det kostar 100.
Kom fram. Alla, den som är snabbast får den.
Okej, vänta, det kommer bli
rusning. Här har vi en.
Ja, här har vi en. En person som nu kommer gå själv. Så då har vi den svåra tasken att ta med oss fram en person till. Ja, bra.
Ja,
jättebra.
Perfekt.
Ja, okej. Okay. En person till.
Det är en tom rad här. Då flyttar jag skojar.
Okej, men det
okay,
är bra. Det är bra.
Jättebra.
Jättebra.
Toppen.
Om du lägger din jacka där bredvid dig så är det som
exakt,
att vi har lite
då är det som att det är någon där. Perfekt. Då är vi all set.
Okej, okay, men bra.
Ska vi bara köra eller? Är ni redo? Ja. Då säger vi fire away, Karin Landré. Inte ska väl du?
Jag fick, vet du, nu fick jag så här rysningar av mysigt. Vad mysigt det kändes.
Ja.
Och vad glad jag blev att ni sa så snällt. Alltså, så snällt att säga. Mm. Klockan är runt 1 på natten till söndagen den 13 september 1888. Och vi befinner oss utanför Working Men's Educational Club. På Burner Street i ett av Londons vid den här tidens stökigaste områden.
Lilla London.
Ja,
så här, det finns.
Det här är stora London. Kul att liksom göra, driva den the petition att ändra att London ska ändra namn till stora London. Nej, det är Whitechapel är vi. Och på den här klubben så jobbar Louis Demschutz och nu kör han sin häst och vagn in i en gränd liksom alldeles bakom klubben. Och plötsligt så ryggar hästen tillbaka och vägrar gå framåt. Han försöker driva på men liksom, den vägrar röra på sig. Och han börjar liksom undersöka lite grann vad det kan bero på och får då syn på något slags bylte på marken mitt i deras väg. Han går då närmare för att undersöka och tänder en tändsticka. Och då inser han då att det han ser är en kvinnokropp. Kvinnan är död. Hon blöder från ett sår i halsen och kroppen är fortfarande varm. Kanske är det till och med så att mördaren är kvar, gömd i gränden när Louis rusar in i klubben för att hämta hjälp. Kanske passar mördaren då på att fly därifrån. Men han kommer inte ta sig långt innan han attackerar igen och mördar ytterligare en kvinna den här natten. Dagen efter kommer ett vykort till Central News Agency där det bland annat står: "You'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow. Double event this time. Number one squealed a bit, couldn't finish straight off. Had not time to get ears off for police."
Vykortet är då alltså signerat vad som kommer att bli världens kanske mest kända seriemördare, Jack the Ripper. Och det är det andra brevet som är undertecknat med just det här smeknamnet då som han kommer att bli känd som. Inte Saucy Jackie som han uppenbarligen också experimenterar med.
För han försökte se på något annat.
Och idag ska jag då berätta framför allt om hans tredje offer. Känd som Elizabeth Stride i internationellt, men i liksom, där vi är, Elisabeth Gustavsdotter från Torslanda. Så, Elisabeth föddes då den 27 november 1843 och hon var Beata Karlsdotter och Gustav Erikssons andra barn och fyra, växte upp i en lantbrukarfamilj i Tumlehed på Hisingen. Det här är då alltså Torslanda, alltså hon är liksom konfirmerad i Torslanda kyrka typ. Om man har varit vid Silviksbadet så är det typ ganska nära där. Huset står fortfarande kvar och ser idag ut så här.
Okej. Okay.
Det är liksom, här bodde hon sina första 17 år. Mm. Och när familjen hade det liksom ganska så här bra ställt. Alltså de hade typ mat, kläder, djur, mark. Mm. Alltså lyx på 1800-talet. Nej, men de var typ någon slags liksom medelklassfamilj. Mm. Så här. Men hon bestämde sig då för att lämna den här trygga lantbrukarsituationen och ta sig in till metropolen Göteborg. Där hon bosatt sig i Majorna. Majorna var ju lite annorlunda då. Kan man säga. Mm. Det var ganska stökigt. Elisabeth var också, alltså hon var så här tuff, smart. Hon stod upp för sig själv. Tog ingen skit, om bra. Du tänker. Och kanske var hon lite konfrontativ enligt vissa. Hon får då anställning som piga i en familj i Majorna och blir kvar där i 3 år innan hon plötsligt slutar. Mm-hmm. Och man vet inte varför, men det är som att det måste ha hänt någonting för att hon slutar, liksom, det är mitt i vintern 1864 och hon blir då utan både jobb och bostad.
Okay.
Så det är något som, men man vet inte vad, liksom. Och nästa gång det finns spår av henne är 1 år senare då hon dyker upp i polisens arkiv över kvinnor som säljer sex. Eller som de då kallar det, allmänna kvinnor.
Jaha.
They belong to anyone. Elisabeth Gustavsdotter skrivs då in som allmän kvinna nummer 97. Och det är ju då alltså lagligt att sälja sex vid den här tiden. Anledningen till att man har det här registret är för att kunna hålla koll på könssjukdomar. Typ.
Okay.
Så man vill liksom värna kunderna. 2 gånger i veckan så måste då alla allmänna kvinnor infinna sig på gamla polishuset på Östra Hamngatan. Det är liksom kronhusbordssidorna. Vad sa vi att det är för medicinhistoriska
museet? Medicinhistoriska museet ligger där nu.
Då fick de alltså ta sig dit 2 gånger i veckan, gå in på innergården där. Alltså de är liksom sammankallade alla då allmänna kvinnor.
Samtidigt.
Ja, samtidigt. Ja. Klä av sig sina kläder och liksom bli undersökta där.
Perfekt. Mm.
Om man inte kom dit så fick man vara i fängelse några dagar. Och om man då visade sig, eller om man hade någon slags tecken på sjukdom så blev man inlagd helt enkelt. Och det är väl framför allt typ syfilis. Eller inte framför allt. Men det, man är ju förståeligt nog väldigt rädd för syfilis. Ja. Liksom. Och det verkar som att Elisabeth blir inlagd vid något tillfälle. Och det här är ju liksom, allting med det här är ju en fruktansvärd situation. Och det blir ännu värre då av att Elisabeth blir gravid och får också ett väldigt sent missfall i april 65. Så det är så här, allt
dåligt
suger. Mm. Och för att slippa, liksom, för att ta sig av den här listan på allmänna kvinnor så måste man intyga god vandel. Vilket ju är kul att det har ju made a comeback.
Exakt,
lite grann.
Verkligen.
Det är alltså, wow. Alla var så, vad är det här? Man bara, ah, det är det här, det är 1800-talet. Men så, då kan man antingen göra det genom att någon annan intygar det eller att man visar anställningsbevis. Jag vet inte vilken av dem Elisabeth gör, men hon får i alla fall anställning som piga i ett hem på Husargatan 27 i Haga i slutet av 65. Det är alltså precis vid ICA i Haga, om ni tänker. Men det känns inte som att det, det var ett annat Haga då, kan man säga. Willer, barnklädesmärket Villervallas kontor låg inte där då. Hon stannar bara där något halvår, för den 7 februari ansöker hon om att få emigrera till London och i juli 1866 så registreras den då 22-åriga Elisabeth Gustavsdotter av den svenska kyrkan i London och där börjar hon jobba som piga. Mm-hmm.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
...1869 gifter hon sig med en man som heter John Thomas Stride. Han är en byggarbetare som är, vissa källor säger typ 13, andra säger 20 år. Han är äldre än henne. Och hon tar då hans efternamn och börjar också kalla sig för Elizabeth, liksom stava med Z. Så där är väl på något sätt som att liksom den här bonflickan från Torslanda byts ut till liksom Londonbon. Hon är också, hon pratar tydligen engelska som liksom a native. Pratar också tydligen jiddisch. Alltså hon är sjukt smart typ. Och hon och hennes man då startar ett typ ett par kaféer i Poplar i östra London, och det går väl inte så bra varken för kaféerna eller för äktenskapet. Så efter 12 år så separerar de. Mm-hmm. Och efter det så går det ut för Elizabeth. Hon jobbar som sömmerska och som städerska, men det är väldigt väldigt svårt att få livet att gå runt på den lönen. Hon hamnar då alltså i Whitechapel, som är ett superruffigt och fattigt område. Det är både där och typ Spitalfields som är liksom som den här historien utspelar sig typ. Hon har liksom inget fast boende. Alltså det här är liksom, och det är väldigt väldigt mycket så social utsatthet, fattigdom, också mycket typ brott och fylla så där. Och hon som många andra börjar liksom flytta runt mellan olika härbärgen. Och det är, hör och häpna, inga ljusa miljöer. Här kommer då två exempel på sovplatser från den här typen av härbärgen som hon bor på.
Man vet ju folk bor i London nu. Även nu.
Alltså verkligen. Verkligen. De hade det värre för.
Nej men gud.
Så här har vi då den lite lyxigare Four Penny Coffins. Och nej. Så den lägsta standarden. Det här är faktiskt en remake från en film, men
hängde man så där på riktigt?
Alltså det är så kallat hangover platser då. Två pennies för att stående sova över ett rep.
Åh, oh, panik.
Mm. Alltså tänk, man alltså trodde att man hade liksom, man trodde man hade typ som var tvungen att sitta hukad över en dator hela liksom dagen. Nej. Tänkte den. Alltså hon sover över
Då vet man att man är trött.
Ja, och jag tror också att man vet att man är väldigt, väldigt fattig.
Ja. Det är verkligen sant.
Whitechapel är också en plats där då prostitution är extremt utbrett. Det finns över 60 bordeller. Drygt 1200 kvinnor arbetar med att sälja sex. Och det kommer också bli då något som Elizabeth ägnar sig åt när hon behöver pengar för att överleva. Hon får smeknamnet Long Liz. Mm-hmm. Verkar inte vara att hon är jättelång.
Bara längre än average.
Delvis kanske det. Hon är nog ganska lång, men liksom inte. Men det är någonting, det finns någon teori om att hon heter Stride, något slags så. Men Long Liz, vilket det är ett starkt smeknamn. Och hon blir liksom ett välkänt ansikte på pubbar, härbergen och gator och lever ett liksom jävligt jävligt tufft liv och mår inte bra, så hon lider av psykisk sjukdom och ett alkoholmissbruk som liksom eskalerar allt mer. 1885 så inleder hon en relation med en irländsk man som heter Michael Kidney. De är ihop av och till i 3 års tid och det är ingen bra relation. Det förekommer ganska mycket våld och de gör slut flera gånger och så här återförenas och det är fram och tillbaka. Men till slut då, i slutet av september 1888, så lämnar hon honom och flyttar in på det ökänt ruffiga härberget på 32 Flower and Dean Street i Whitechapel. Där tjänar hon bland annat en slant genom att städa, men hon behöver mer pengar för att klara sig. Så kvällen den 29 september går hon till puben Queen's Head tillsammans med hushållerskan på härberget. De tar några glas innan Elizabeth återvänder hem. Senare på kvällen ses hon i sällskap med några olika män vid några olika tillfällen. Starka outfits vid den här tiden. Mm. Alltså alla, det var en kort man med mustasch och plommonstop.
Yes.
Det är inte hur man hade föreställt sig Jack the Ripper.
Så var naken i övrigt.
Plommonstop här och plommonstop här.
Man behöver inget mer. Har man en stark mustasch så klarar man sig långt.
Jag måste ha värde med häpnad. Sen en man med Peaky Blinders caps, känns ju on brand. Ja. Svart rock och mörka byxor. Och sen mellan 12.35 och 12.45 så tror sig ett vittne har sett Elizabeth på hörnet vid Burner Street, alltså där då Working Men's Educational Club låg. Hon står då med en man med liten mustasch, mörk rock och sån Sherlock Holmes-mössa också. Mm-hmm.
tidstypiskt så. Men vittnet hör henne då säga no, not tonight, some other night. Och bara drygt 15 minuter senare hittas hon alltså död. Mm. Och det är sjukt sorgligt med den här. Alltså, det finns inga, den enda bilden som finns på henne är från när hon är död. Och den är liksom extremt, det har varit anmärkningsvärt för mig när jag har liksom läst om det här fallet, att typ den typen av bilder som publiceras från det här fallet, alltså faktiska foton, är så här, det är liksom sånt skit som läcker på Flashback typ, fast ja. Wikipedia bara, här är den värsta saken du någonsin sett i hela ditt liv typ. Så att jag har en, liksom en illustration på henne som jag kommer till snart, men det här i alla fall var, det är liksom i den här gränden bakom den här grinden är liksom där brottsplatsen är liksom. Och 3 dagar senare så identifieras Elisabeth av kantorn i Svenska kyrkan i London. Mm-hmm. För att hon har liksom varit där och fått men typ en slant då och då när hon verkligen har behövt typ. Då har alltså redan Jack the Ripper, eller åtminstone någon som utger sig för att vara Jack the Ripper, tagit på sig hennes död. Det är ju mycket, jag vet inte om ni har hört det, men det är mycket som är oklart kring Jack the Ripper. Och det är ju liksom ett extremt stort fall. Jag skrapar verkligen bara på ytan nu. Jag ber om ursäkt till alla ripperologer där ute. Men man är i alla fall liksom inte ens säker på vilka fall som faktiskt alltså kan tillskrivas honom. Det finns teorier om 11 stycken, både för liksom, som ligger tidigare och senare i tiden än de 5 som de flesta är överens om. De kallas för de 5, alltså de är liksom kanon typ, att det är det som är, det är de 5 som de flesta liksom är överens om, och Elisabeth är då det tredje av dem. Och de andra var Marianne Nichols, kallad Polly. Hon hittades fruktansvärt brutalt mördad, och det är liksom återkommande. Det är ett fruktansvärt våld, verkligen. Den 31 augusti 1888 på en innergård på nuvarande Durward Street i Whitechapel. Hon var 42 år gammal, 5-barnsmamma som då hamnat på gatan och tvingats börja sälja sex för att försörja sig efter att hennes äktenskap gick i kras några år tidigare. Och det är återkommande. Det är så jävla, jävla sorgligt att de så här lever i äktenskap, så går de isär och då är de så här desperata och behöver överleva. En vecka senare hittas Annie Chapman, 47 år gammal, mamma till 3 barn, bara ett som överlevde. Hon hamnade också i Whitechapel efter en separation. Han typ skickade underhåll till henne till en början, men sen dog han med, så då fick hon inte det. Hon försökte försörja sig genom att sälja blommor och broderier, men det räcker inte. Och hon hittas död i dörren till 29 Hanbury Street i Spitalfields den 8 september. Sjukt intensiv period. Alltså det är liksom väldigt kort tid som de här morden sker liksom. Sen mördas då Elisabeth 3 veckor senare. Och bara 45 minuter efter Elisabeth hittats död, en kort promenad från Burnley Street, hittar man Catherine Eddowes, kallad Kate, i ett hörn av ett litet torg. Hon var 46 år gammal, hamnade i Whitechapel efter sin separation och levde av och till med en man som heter John Kelly. Så de försöker liksom klara sig lite grann tillsammans typ. Och hennes mord var också då väldigt brutalt, och bland annat så har gärningsmannen tagit med sig alltså, del av en njure från platsen. Mm-hmm. Den 9 november 1888 så hittades Mary Jane Kelly i rummet hon hyrde på 13 Millers Court i Spitalfields. Hon var bara 25 år gammal, så hon var liksom ganska mycket yngre än de andra och har ett ganska oklart förflutet. Alltså man vet väldigt lite om henne och var hon kommer ifrån. Hon är också det enda offret som inte dödades utomhus. Och det är också det grövsta. Liksom. Man tror helt enkelt att mördaren har typ tagit tid på sig för att han inte har blivit påkommen. Mm. Det finns bilder på 2 av dem och de andra är liksom illustrationer. Så då är det Marianne, kallad Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride eller Elizabeth Gustafsdotter, Catherine Kate Eddowes och Mary Jane Kelly. Men som sagt, det finns liksom 11 fall som man pratar om som kanske skulle kunna vara kopplade. Och de här kvinnorna har ju liksom massa saker som skiljer dem åt, men de har också vissa likheter. De är ju ungefär samma ålder, förutom Mary Jane Kelly. De bor på härbärgen, de säljer sex för att överleva. De har levt väldigt svåra liv och de flesta av dem har någon liksom slags form av alkoholmissbruk. Typ. Elisabeths mord sticker ju ut, och det är ju för att det, alltså hon är, hittas ju liksom utöver det här knivsåret i halsen som då dödade henne. Det är den enda större skadan på hennes kropp. Mm. Och det gör att man delvis tror att så här, det finns de som tror att så här, det är inte samma mördare. Det finns teorier om att det kanske var den här mannen hon levde med som gjorde det och så där. Men den liksom gängse teorin är att han blev avbruten. Alltså när den här snubben körde in.
Och det var därför han...
Exakt, och det var därför han gick vidare samma kväll. Och liksom så. Det skickades hundratals brev och vykort undertecknade Jack the Ripper vid den här tiden. Bland annat om det som handlade då om morden på Elizabeth och Catherine Eddowes. Och det tror man var fake. Det var så att den liksom moderna pressen föddes ju lite grann vid den här tiden. Och de säljer så jävla mycket lösnummer på Jack the Ripper. Den moderna pressetiken verkar inte vara född.
Nej.
För journalister bara, jag skriver ett eget litet vykort, skickar in. Typ. Så man tror typ att det är en journalist som kan ha skrivit det.
Ja, okej. Okay. Men de hänger ändå ihop.
Alltså, ja, med morden, ja.
Ja.
Ja, exakt.
Så det är inte bara den journalisten som har...
kopplat ihop dem. Nej, tror utredningen. Mm. Men till exempel, det kallas nu då för the double event bland ripperologer. Mm. Jag är kanske ripperolog.
I alla fall liksom, i sin linda. Mm.
Och det är taget från det brevet. Okay. Typ, så att man ändå plockat så. Men det heter, vad sa jag att han hade kallats för? Saucy Jackie. Mm. Så det kallas för the Saucy Jackie letter.
Okay.
Det finns ett brev som anses vara äkta. Det kallas för The From Hell-brevet. Mm-hmm. Det skickas till en snubbe som heter George Lusk som ledde en medborgargrupp som typ patrullerade gatorna för att hitta uppskäraren. Och det kallas då From Hell. Alltså det här är verkligen...
Håll i er.
Det är så himla sällan vi pratar om liksom seriemördare, men du vet att det är så här... När man tänker på sånt här så är det liksom... Det här är en del av varför man håller på med det här som är att man bara... De är också såna fucking jävla töntar. Och det är typ befriande att så skratta åt det. För det som har hänt är att han har skrivit avsändaradressen From Hell. Alltså, du fattar. Så här ser det ut i alla fall. Mm. Har du någonsin sett en så fin och ful handstil på samma gång?
Ja, verkligen.
From Hell.
From Hell där uppe.
Exakt, det är väldigt svårt att läsa. Fruktansvärt svårt.
Precis. Så där skriver ingen längre.
Men det står delvis då är, I sent you half the kidney I took from one woman. I preserved it for you. And the other piece I fried and ate. It was very nice. Och då är det undertecknat, catch me when you can, Mr. Lusk. Mm. Det låter som typ någon ny sån 50 Shades of Grey. Som sagt då, så skickas det som skickas med det här brevet är alltså del av en njure som visar sig vara mänsklig och som man då tror skulle kunna vara från Catherine Eddowes.
Okay.
Polisen gör då stora insatser för att sätta dit Jack the Ripper. 2000 personer förhörs, 300 utreds, 80 grips och poliser patrullerar då Whitechapels farliga gator. Det är typ deras bäst bett. Om vi bara går omkring mycket så kanske vi tar honom när han gör någonting. De klär också absolut ut sig till kvinnor. Men de släpper aldrig plommonstopen. Men som bekant då, han är försvunnen. Och teorierna är då att så här, han, det här är ett typ exempel på en sån seriemördare som så här, slutar inte frivilligt. Liksom. Så man tror att antingen har han lämnat stan, grips för något annat, dött eller hamnat på något slags mentalsjukhus. Och det sistnämnda verkar vara sant då, om man tror på den nyhet som kom för några år sedan. Som sa att man med DNA från en scarf som hittades vid ett av offren bevisat då, alltså man har hittat DNA och kunnat bevisa vem Jack the Ripper var.
Just det.
Det skulle då vara en 23-årig polsk-judisk barberare som också då mycket riktigt hamnade liksom på sjukhus ganska så kort efter det här. Men vetenskapen är verkligen, verkligen inte överens om hur sant det är. Vilket jag tänker att det alltid är så när de är så här, nu har vi honom, här är han. Alltså sådär, att man bara, det är kanske inte så. Stora delar av polisens material kring det här fallet förstördes också i blitzen, alltså i under andra världskriget. Men det finns ju gott om så kallade ripperologer där ute. Looking at one. Och det behöver man kanske inte säga om man träffar någon. Men det känns ju väldigt otroligt att man skulle hitta vem Jack the Ripper var. Men man vill inte krossa dem. Nej. Liksom, utan stötta upp dem. Prata mer om Torslanda på 1800-talet. Alltså sådana saker man vill göra. Men Elisabeth Gustafsdotter, Elisabeth Stride, lever liksom kvar i minnet i Göteborg. Inte minst hos hennes nu levande släktingar. För några år sedan åkte bröderna Arne, Mikael och Olle, barnbarn till Elisabeths systerson till London och gick i hennes fotspår. De besökte hennes grav på Östra Londons kyrkogård och ställde i ordning den. Och här är hennes grav.
Fint.
Och de här bröderna då, de säger i P4-dokumentären Elisabeth, Jack the Rippers svenska offer, att de liksom
vände graven och liksom så här, eller tog upp jorden och sånt igen och ställde dit blommor som en hälsning från släkten i Göteborg.
Ja, fint. Det var bra.
Det var det som jag hade.
Tack, Karin. Alltså, helt...
Alltså jag hade någon sån liten typ, är det inte ändå så att ett av, men det känns som att det har gjorts ändå på något sätt för lite på hela att ett av Jack Rippers offer är svenska. Men vi har ju inte pratat om det i veckan, att vi båda två har liksom varit så, inte Jack the Ripper typ, för att det känns lite så, alltså man vill ju inte säga det, men det känns lite... Lite som något som killar håller på med.
Ja, men du kan ju säga det nu eftersom du är en av dem.
Exakt, verkligen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vet vad jag ser fram emot?
Berätta.
Ser verkligen fram emot att höra om vad Anna Sandell ska berätta om idag.
Yay! Ja, och det jag kommer berätta om är av lite annan karaktär, kan man väl säga. 1912 föddes Mithilesh Kumar Srivastava i Bangra i norra Indien.
Inte Torslanda.
Nej. Kanske, jag kan inte så mycket om Torslanda, jag kan inte så mycket om Bangra heller, men det känns som att de är väldigt olika.
De kan vara lika.
Han växte upp där med två bröder, en mamma och en pappa. Pappan arbetade som chef på Bangras tågstation. Så han ansvarade för alla som arbetade där och för att den drevs på ett effektivt och säkert sätt. Och det här gav liksom hela familjen ganska god insikt i hur Indiens tågnät såg ut och hur tågfrakten av olika varor i landet såg ut. Och nu kanske du tänker så här, okej. Okay. Men det kommer komma tillbaka till det. Så han liksom, redan tidigt får han den här kunskapen.
Med modersmjölken.
Typ så.
Får han liksom logistikkunskap.
Ja. Mm. Och man vet liksom lite om hans uppväxt. Den verkar som att de hade en helt okej, okay, god tillvaro. Och de är nära med sina grannar i Bangra, kan man tänka sig. För en dag så frågar en av familjens grannar om inte Mithilesh kan göra den här grannen en tjänst.
Alltså mardröm om någon av mina grannar skulle fråga mig det.
Men det känns som det är lite annorlunda i Bangra på 1920-talet än vad det är i Årsta 2020-talet.
Ja.
Grannen har nämligen då en check som han behöver hjälp med att lösa ut. Men av någon anledning så kan grannen då inte liksom ta sig till banken själv. Så han frågar helt enkelt Mithilesh om inte han kan hjälpa honom med att springa till banken, lösa checken och sen komma tillbaka hem med pengarna. Och han hjälper gärna till.
Ja.
Självklart, säger han. Och någonstans liksom längs vägen till banken så inser han att han eventuellt kanske kan göra någonting med checken. Han kanske bara kan så här ändra beloppet lite grann.
Hur gammal är han här typ?
Men han är liksom tonåring typ.
Ja, ja, han kan säkert göra något med checken.
Han tänker så här, kan jag göra liksom någonting med summan på den utan att någon på banken kommer märka det och sådär. För då kan han ju liksom ändå tjäna sig en hacka på den här tjänsten som han gör grannen. Så sagt och gjort, han ökar beloppet på checken. Och beroende på hur man ser det så var det en bra chansning. För banken tycker inte att det är något konstigt med checken. Löser den. Grannen märker ju inte någonting utan liksom låter Mithilesh fortsätta hjälpa honom. Så den här liksom tämligen lätta blåsningen var starten till någonting som kommer bli ganska mycket större, kan man säga. Han lyckas övertala grannen om att han kan liksom hjälpa honom med flera ärenden, bankärenden framöver, och han tackar glatt ja, för att han kan ju då typ inte ta sig själv till banken.
Alltså vet du vad, om någon erbjuder sig att göra dina bankärenden,
säg nej. Alltså det har vi ändå lärt oss.
Jag går nog själv.
Men det har de inte lärt sig här. Eller han, grannen har inte lärt sig det. För att han låter Mithilesh ha hans checkbok. Så är det typ att han bara, men jag kan bara ha den. Så säger du till när du behöver något. Så löser jag det liksom. Jag hämtar pengar åt dig. Det är så smidigt för alla. Och det grannen då inte anar i alla fall till en början är ju att han ökar på beloppen alltid. Han lär sig också förfalska grannens signatur. Så att han behöver liksom inte ens ha grannen nära, eller du vet så,
så
när han behöver
praktiskt.
Pengar. Så att han kan liksom bara egentligen gå med checkboken, skriva valfri summa och signera den själv. Och sen hämta ut pengar. Toppen! Totalt lyckas han ta ut runt 1000 rupis från grannens konto, vilket idag skulle motsvara en summa på runt 45 000 kronor. Enligt historical statistics.
Så att min startsida.
Så mycket spännande man kan hitta där. Så det är liksom inte någon liten summa, men Mittelers, he just went with it. Alltså, mycket vill ha mer. Till slut märker då grannen att det saknas pengar på kontot. Och antingen är det då Mittelers bestämmer sig för att det är dags för honom att lämna Bangra, eller så har han redan dragit. Men han lämnar staden och tar sig vidare till en ny, slightly större stad, nämligen Calcutta. Där börjar han dels handla på börsen, men bestämmer sig också för att börja plugga. Och han tar en kandidat i typ så handel.
När är det här?
Ja, men det här är ju då liksom... 1900, jag har inte ett exakt talet, år, men han är, det är liksom slutet på 1920-talet, ungefär, skulle jag tro. Början på 30-talet, kanske. Han är fortfarande ung, liksom. Så att det, jag tänkte när jag läste det, för jag läste det på engelska, så jag bara, gud, e-commerce? Så bara, det var det inte.
Barnbrytande.
Ja, nej, men någon typ liksom av handelskandidat får han. Och han försöker sig också då på att öppna en egen affär där han ska sälja kläder.
Så liksom, vad är motsatsen till e-commerce? Bara commerce.
Commerce.
Ja.
Men trots utbildningen då inom handel så går det inte så bra för hans butik. Och han tvingas då att stänga ner den efter en ganska kort tid. Och någonstans här, under hans tid i Calcutta, så ändrar han sitt namn från Mittelers till det som han ska komma att bli ganska ordentligt känd för.
Jag älskar ett namnbyte.
Ja. Namnet han tar sig är Natvarlal.
Va?
Natvarlal.
Det låter ju som Natvarlal.
Ja.
Det låter ju som ett väsen som alltid har funnits.
Ja.
Så jag tycker att det var ett klokt beslut.
Bra. Från och med nu så kommer jag alltså kalla honom för Natvarlal. Jag har en bild på honom.
Vänta, vad är det för frisyr? Alltså, vad är det som händer om man får öronen?
Han har, precis, det är lite frisyr. Sen är det ju en hatt.
Är det där,
det där som står ut, ja.
Är det hatt?
Va?
Är det där hatt?
Men pinnarna tror jag är hans hår. Eller vadå?
Ja, det är det jag undrar.
Ja.
Det är alltså hår.
Det här är senare, ska jag säga, än när han drev butik. Han är inte bara 20
här. Han är 13 här.
Ja, här är han i alla fall. Man of the hour, höll jag på att säga. Så Natvarlal har ju då tidigt upptäckt att han har en särskild talang för att förfalska dokument. Han var också bra på att slira på sanningen och hade ju då insikt i tågnätet i Indien. Och så har han ju då en utbildning i handel. Och alla de här sakerna ska då come in handy när han bestämmer sig för att bli bedragare på heltid. Han då kommer att göra olika bedrägerier och kupper i olika storlekar, kan man väl säga. Men det som han åkte fast för första gången kan man väl ändå då konstatera var en ganska stor kupp. Det var 1939, 27 år gammal är han då. Då har han stulit 9 ton järn.
Så himla opraktigt.
Ja, det är så stort liksom. Ja, exakt så. Och det här har han då gjort liksom.
Alltså, är det 9 ton pop, eller är det lite här? Lite
jag tror
där,
att det är lite här, lite där, lite här. Jag vet inte exakt hur kuppen har sett ut. Det verkar väldigt svårt. Han agerar ju också ensam, så det kan inte varit att han har liksom på riktigt tagit 9 ton järn vid ett tillfälle. Men det är då liksom kanske, det kanske är järnmalm, jag vet inte exakt, som fraktas på
jag
tåg.
Tänker mig att han bara chip away.
One chip at a time, exakt. I'll get there. Nej, men det åker han fast för. Och det är liksom det var svårt det han gjorde och han åkte fast. Så han, liksom, det var, han hade inte perfektat the art som han kommer ha gjort längre fram. Han döms då till 6 månader i fängelse och ganska direkt efter att han har avtjänat det här 6 månaders straffet åkte han fast igen för bedrägeri. Och den här gången så fick han då 8 månader i fängelse. Och det här straffet avtjänade han, båda de avtjänades i Calcutta. Och sen började han röra sig liksom runt om i främst norra Indien. Yeah. Här kommer han hålla på med lite olika grejer. Och det är liksom inte så att han så diskriminerar när han bedrar folk. Men han ger sig på privatpersoner ibland. Men framförallt liksom var hans go-to att lura stora företag, banker, butiker och juvelerare. Och det sägs att han själv har sett sig som någon slags Robin Hood.
Men han tog från de rika och gav till sig själv då? Liksom.
Typ så. Ja. Han utger sig liksom för att vara olika personer i olika yrken. Han ska ha haft upp mot 50 olika alias under sin livstid. Och han har då olika taktiker och tekniker när han blåser sina offer. Och okay. Jag kommer tillbaka till det här med e-commerce, uppenbarligen.
Du bara älskar. Ni vet inte det, men det här är liksom ett sånt hemligt seminarium om e-handel. Det kommer sömlöst rulla över i det.
Här är ett nytt program. Nej, men han har då olika liksom... Han gör olika saker helt enkelt. Han har då en så kallad fraktscam som känns som att det skulle kunna ha tagit från vår tid med tanke på all e. Okay, men det här är alltså 30-40-talets fraktscam. 40-talet ser det. Han går då, det han gör är alltså han går till en tågstation, säger så här: "Hej, jag har lite frakt här som ska korsa landet." Frakten han kommer med är en påse ris till exempel. Den ska han skicka med tåg. Han fixar, betalar, får tillbaka en fraktsedel för sin enda påse ris. Han är ju en fena på att förfalska saker. Så när han har fått tillbaka fraktsedeln så gör han helt enkelt om den. Han liksom ändrar ettan då, en rispåse till kanske 100 eller 1000 rissäckar. När den här enda då, stackars rispåsen, kommer fram till sin sluthållplats, som är ju liksom den enda han har skickat, så säger han då så här: "Vad fan?" Till fraktbolaget. "Jag hade ju 1000. Ni har tappat bort mina grejer."
Så typiskt att de tappade bort så många.
Ja, 999 rissäckar är borta. Och det får han ju då liksom tillbaka, för säckarna är ju liksom, de går inte att hitta. Såklart. Så att då gör han så, då får han liksom pengar istället. Och det här gör han då liksom ganska ofta, och han luras ju då och förfalskar signaturer och dokument. Men han gillar också att sälja saker, kan man ju säga.
Va, via e?
Via en e-handelssajt. Nej, han gillar att sälja saker. En spännande och intressant affär som han gjorde var då när han sålde det indiska parlamentet. Och inte nog med att han bara sålde liksom själva byggnaden.
Vänta, även de i?
Han sålde medlemmarna i parlamentet med byggnaden.
Vad slags high class
bordell. De ingick i dealen. Och det känns så snopet att gå till jobbet och bara, jaha. Då var vi sålda till den här personen.
Men det, alltså det känns som en dröm för någon sån lobbyist.
Typ. Vet inte vem köparen var.
Nej.
Men det gjorde han. Inte nog med att han sålde parlamentshuset och då medlemmarna i parlamentet. Han gillade sig också på att liksom pinpointa turister som hade liksom åkt till, för att se Indiens stora sajt. Och de som har... Liksom, jag har alltid tänkt så här, mäktigt att få se Taj Mahal.
Oh.
Mäktigt att äga Taj Mahal. Och om man stötte på Natvarlal så fick man chansen att göra det. Inte en gång, inte två gånger, utan 3 gånger lyckades han sälja Taj Mahal till olika turister. Han sålde också Röda fortet i New Delhi och Rashtrapati Bhavan, som är presidentens residens i New Delhi, till intet ont anande turister. Som ganska dumma kan man tycka, men godtrogna. Vi kan ju visa byggnaderna som han sålde. Mäktigt.
Det är ändå
välkomna
toppen.
Hem till mig i september.
Anna köpte alla 3.
Superbra pris.
Men det är ju någonting med det där som är så här, man måste antingen man måste ta tillräckligt lite betalt för att de ska bli sugna, men tillräckligt mycket betalt för att de ska tänka
att det ska kännas på riktigt.
Ja, exakt.
Vilket hade du helst köpt då?
Jag gillar röda, tycker jag. Vad var det, sa vi?
Det är röda fortet.
Det är great.
It's yours. Vi skriver checka där ute sen.
Jag där hade jag velat leva i det, du vet, som vad heter han i Fort Boyard. Alltså stå i
Farfora.
Kan jag stå längst uppe och läsa gåtor för folk?
Kan du få göra?
Vilket vill du helst då?
Ja, men jag tar Taj Mahal. Jag kan inte liksom...
Okay.
Det är så...
Lite basic, men...
That's me.
Då kan ni dela på den här sista. Kul!
Ja.
Men det finns ju också någon, det är någon bedragare som gillade över Victor Lustig som gillade att sälja Eiffeltornet många gånger.
Exakt. Det är ju starkt liksom.
Det är ju typ det ultimata sånt confidence man-grejen. För man har ingenting annat att visa upp med det.
Jag säljer det här. Mm. En annan liksom, god bluff som jag gillar var att han en dag åkte till en fin klockaffär. Och han klev in där och utgav sig för att vara någon typ av så government official. Han sa då att han höll på att planera ett möte för 96 andra government officials. Han sa då till personen som arbetade i klockaffären att alla deltagare i mötet skulle få varsin fin klocka i slutet av det, liksom som tack för att de hade närvarat, och att han var där då för att beställa dem. Han ville då att affärsbiträdet skulle plocka ihop klockorna och sen skulle han komma tillbaka dagen efter med liksom, och så skulle de lösa betalningen. Så det gjorde han. Han kom tillbaka dagen efter med sin chaufför och så hämtade de upp det här affärsbeträdet med alla klockor och så åkte de till banken. Natvalal liksom skulle fixa med sina checkar. Han klev in på banken, klev ut med en check. De gjorde ett litet byte och så skildes de åt. Sen då, när det här affärsbeträdet skulle lösa checken, så fick han höra att det var en falsk check. Han har alltså gått in på banken, stått där inne och bara 1, 2, 3 gått ut bara här, varsågod.
Han bara...
Man bara liksom hittade på. Följ alltid med in när ni gör såna här affärer. Men så snopet. Och han gjorde då exakt samma blåsning fast i en smyckesaffär vid ett senare tillfälle. Och då gick han in och sa typ så här: den här liksom mäktiga mannen ska gifta sig och jag är här för att fixa guld till ett bröllop. Så. Mm. Och då gjorde de precis samma grej. Och det var, liksom alla gick bara på det. Och även om han då lyckades med väldigt många scams så åkte han också fast väldigt många gånger. Han åkte fast och dömdes runt 14 gånger, alltså vid olika tillfällen. Och de här domarna då vid de här olika 14 gångerna skulle tillsammans vara 113 år. Men han satt bara av runt 20 av dem, för Natvaralal var precis som Bosse Dynamit och Kalle Kanon, för er som har hört Örebro-avsnittet, lite av en mästerrymmare.
Yes.
Han rymde från sina fängelsestraff inte mindre än 10 gånger. Det sägs att han ska ha sagt att så länge det finns en korrupt polis eller vakt i ett fängelse så finns det inget som är säkert från att jag ska rymma. Det är helt otroligt.
Ändå. Ja.
Och en av gångerna som han rymde, som ju kan man kanske tycka är lite komiskt, så lyckades han då just hitta en korrupt vakt. Han lovar den här vakten stora summor pengar. Om då han kan fixa fram en vaktuniform till honom och sen hjälpa honom ut. Vakten är så här, ja, it's a deal.
Yeah.
Han smugglar in då en uniform till Natvaralal och när det är dags för rymningen så överlämnar han en väska full med pengar till vakten.
Mm.
Vakten hjälper honom ut och sen när han har Natvaralal är borta ute ur fängelset så öppnar han sin väska för att räkna alla pengar. Men han blir lång om näsan för väskan är fullproppad av papper. Jag har en bild här. Nej, jag har en bild. Det var på fel sida. Visa bild. Här är han med vakterna. Kanske inte den som blev lurad, men det är bara...
De här två är ju på väg att eskortera honom ut, kan man säga. Han till vänster står där och tänker på sin proppfulla väska. Han
just all that money. Bildtexten till den här bilden var så här. Här är de, fast på engelska. Här är de, inte ett ont anandes.
Men det man får se är att de hade ju med sig många vakter som skulle ta honom. Ja. Det känns som att det är liksom en hel...
Det här är säkert när han har rymt några gånger.
Ja.
Och då när han är en gammal man 84 år gammal, så satt han på ett fängelse i Kanpur som ligger i norra Indien. Och så ska han tas med på ett läkarbesök på ett sjukhus i New Delhi. Han och några vakter ska då ta tåg mellan städerna. Han kan ju tågnätet. Bra. Och när de kommer fram till tågstationen i New Delhi så gör han a run for it.
Så han är 84 år gammal?
Han rymmer från vakterna. Alltså han är en 84-årig man i rullstol. Det verkar som att han lämnar rullstolen i och alltså springer därifrån. Uh-huh. Alltså helt sinnessjukt.
Han har sån livsgnista.
Ja, att det är så att han bara... Precis, han lämnar rullstolen. Och det här är alltså sista gången som någon...
Nej!
Jo, han gör alltså en lyckad rymning när han är 84 år gammal.
Bara, det är också kul att den rymningen är bara... Nej, jag springer.
Jag vet inte om det var så exakt som sagt. Men alltså han lämnar sin rullstol och bara... Poof! Borta. Så alltså, det här är alltså sista gången som någon... har sett honom som man vet om. Liksom. Han åkte alltså aldrig fast. Och här har vi en bild.
Är det här kort innan?
Jag tror typ att det är det.
Gud, alltså han är så... Det, han är så jävla bra på att spela skruppligen då.
Alltså verkligen att han bara... Och så bara... Och trots då att han gjorde liksom en hel del skit i sina dagar så hyllades han som en hjälte i sin gamla hemstad Bangra. Någonstans läste jag att han kom dit och delade ut pengar till folk. Och det var väl det som gjorde honom då till någon slags Robin Hood-figur i alla fall hans egna ögon. Jag läste också att de ska ha rest en staty av honom för att hylla honom. Jag vet inte om det är sant.
Men låt oss tro på det.
Jag tycker bara att det kändes starkt.
Vad hade du gjort för om du skulle göra en staty på honom? Vilket liksom hade varit...
Isprång. Alltid.
Jag hade bara ställt dit en så, du vet, 9 ton tung järnklump. He's in there somewhere.
Det har också gjorts ett antal filmer om honom eller med honom som inspiration. Och här har jag 2 omslag. Här är när han flyr från...
Vad är det som... pågår med de här repen?
Han är bunden. Aha. Kanske. Jag
ingen, man är så, vart ska? Eller du vet... Kolla hur förvirrad han polisen är där nere i hörnet.
Och att han ser ut som Steve Carell. Eller? Det såg jag nu.
Fy fan. Vad jag gillar. Jag vet du vad? Nu är det vi som går hem och kollar på de här filmerna. Verkligen. Rakt upp och ner.
Alldeles strax ska vi få göra det. Hans bror då hävdade att Natvarlal dog och begravdes 1997. Men hans advokat hävdade att han dog så sent som 2009. Men vilket av dem som stämmer, eller om något av dem stämmer, är oklart. Men det jag tror att man ändå med säkerhet kan säga är att han inte lever idag. Eller så gör han det. Han har i så fall 100 episodes. Och här är han! Men idag, om han lever idag, så är han 111 år. Och jag menar, med den fysiken som 84-åring.
Ja. Alltså, allt är möjligt.
Ja. Ja, det var en liten historia om Natvarlal.
Vilken jävla bedragare!
Ja. Man blir glad på något vis. Alltså man ska inte lura folk. Jag vill ändå bara understryka det.
Att vi ändå tar ett sånt uppfostringsansvar.
Ja, jag känner det. För det kändes som att jag tyckte allting han hade gjort var så liksom, kul. Men alltså, man ska ju absolut inte göra det.
Vill jag säga det igen? Får du se ett sätt back?
Hörde ni alla? Ja, nej, men det var ju allt från oss här uppe på scen.
Ja. Det var det verkligen.
Vi är väldigt glada att ni var här. Vill vi bara säga.
Men Anna, du måste, jag vet om att du menade, men det lät inte så då. Aj, 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 aj.
Okej, vi är så himla glada.
Nu låter det ännu mindre som du menade. Sådana arga på dig för den här Norge-kommentaren.
Inte alla. Nej. Okej, nu är det så här. Vi kommer gå ner nu.
Och sälja merch.
Så om någon vill ha någonting så kommer vi stå där nere. Det finns lite t-shirts där, det finns lite koppar, lite tygpåsar, lite babybodies. Och idag slänger vi med en plansch om man vill ha det när man köper
e-commerce.
Det märks vad jag har pluggat. Det har jag inte ens gjort, men jag skulle kunna.
Nej, men,
vi ses där nere väl?
Vi ses där nere. Vi vill jättegärna hälsa på er. Och...
Hej då!
Nej, men, tack så jättemycket för att ni kom ikväll. Det var underbart att få vara liksom igång och avsluta den här turnésvängen med er. Det känns som en innest.
Väldigt mysigt. Ja.
Tack jag så menar det.
Hej då!
Hej då! Ses där nere.
En del av